Välkomna till Atlantpodden nummer 23. Vi spelar in onsdag den 20 december. Och idag är det inget vanligt avsnitt där vi ska prata räntor, börs och fonder och annat puppes puppes. Utan idag har vi besök av skidskytten Johanna Skottheim som Atlantfonder är en stolt sponsor av säsongen 2023-2024. Jag som ska prata med Johanna heter Mikael Ekelund och är vd på Atlantfonder. Jag ser mycket fram emot det här samtalet för jag är väldigt fascinerad av skidskytte och den här konsten av att åka fort och sedan lyckas skjuta mitt i prick när pulsen är väldigt hög. Så det ska bli spännande att ta del av vad Johanna har att berätta idag. Så nu kör vi igång. Varmt välkommen Johanna.
Tack så mycket.
Kul att du vill vara med i Atlantpodden.
Jättekul att jag får med.
Ja, roligt. Du kan väl börja med en kort presentation av dig själv.
Jag heter som sagt Johanna Skottheim. Kommer från en liten by som heter Transtrand i närheten av Sälen. Och har skidor egentligen så länge jag kan minnas. Och började med skidskytte relativt sent. Jag tror att jag var 14 ungefär. Men fastnade egentligen ganska direkt för den här komplexiteten liksom med två delmoment i, som skiljer sig så mycket från varandra men som ändå är väldigt kul tillsammans. Sen ett par år tillbaka så bor jag i Östersund och har varit med i olika trupper av landslag då, i väldigt många år tillbaka. Ja, det var lite kort om mig.
Ja. Tänker då när du började i 14-årsåldern, hur snabbt gick det att komma fram liksom resultatmässigt? För det är precis som du säger, det är ju två moment i det här och jag gissar att det är rätt mycket utmaningar i liksom det här med hög puls och sedan skjuta lugnt och fint.
Ja, nej, men det var ju väldigt svårt och framförallt för mig som började relativt sent. Jag åkte egentligen bara klassisk skidåkning fram till dess. Så det var ju ett till moment som gjorde det lite svårare i och med att jag hade egentligen inte så mycket erfarenhet av skateskidåkningen som är inom skidskyttet. Men sen så kom ju det här extra momentet också med skyttet. Det är inte bara att träffa heller, utan man vill gärna vara snabb och det ska vara så mycket liksom att hitta ett vapen som passar och lära sig allt från grunderna i hur man avfyrar, hur man ska sikta. Så att jag hade ju, jag var egentligen inte någon vidare talang som varken ungdom eller junior, utan det var egentligen de sista junioråren som jag började ta rejäla kliv. Så att jag skulle väl säga så att min största talang har väl alltid varit liksom att jag är så otroligt träningsvillig och det har gjort att jag har ändå tagit steg för steg och hela vägen egentligen upp till toppen. För att jag tycker om att utvecklas och tycker att det är så spännande att bara lära mig nya grejer för att det är en så komplex sport där man kan utveckla så många olika moment.
Ja, intressant. Jag har förstått att du är väldigt populär hos barn och ungdomar och tar dig tid med dem. Har du några råd att ge till den kategorin?
Nej, men jag tycker det är jätteroligt att se unga skidåkare och skidskyttare och tycker om att få vara hemma och hjälpa klubben och de aktiva som finns där. För att, jag vet ju själv liksom, hur mycket det betyder när de här lite äldre åkarna kom och gav lite tips. För att ibland så fastnar man lite grann och då kan det vara kul att bara få höra från någon annan som har gått samma väg en gång varit där man var och liksom få lite inspel och det viktigaste tycker jag är att man ska tycka att det är roligt och hitta saker som man vill utveckla. Alla pass kommer inte vara roliga eller att man tycker att det är jättekul när det är ösregn. Men på något sätt ändå så trivas med idrotten tror jag att för mig har det varit den viktigaste drivkraften att alltid brinna för och verkligen tycka att det är väldigt roligt.
Du, de här tavlorna då, de står ju en bit ifrån och det är samma avstånd gissar jag både på liggande och stående då ju.
Ja, det är 50 meter från där vi ligger eller står fram till tavlorna.
Och hur stora är de här tavlorna ni ska träffa?
Det är ju lite skillnad. I liggande så är det 4,5 cm, så det är egentligen inte jättestort, utan det är liksom det innersta av det man ser. Och ja, men ser man däremot till stående så är det ja, men hela den här pricken som man ser på ja, men en tv-bild. Och den är 11 cm, så den är ju ja, men betydligt större. Men det är lätt att... Jag tror att det där är svårt för många på ett sätt att förstå eftersom pricken ser lika stor ut. I och med att det är som ett, ja man ska säga, ett litet, en mall som åker framför. Så att det är inte så att pricken är betydligt mindre när man skjuter liggande, utan den är ju exakt lika stor. Bara att för att få en träff så måste man skjuta mitt i. Annars så faller inte luckan.
Ja, precis. Man brukar ju prata om procenttal, hur många procent man får ner liksom då i liggande och stående. Har du koll på hur det ser ut för din del? Det har du såklart.
Inte exakta siffror, men jag
Nej.
har under väldigt många år varit en bra skytt. Jag tror att jag som min bästa liggprocent en säsong tror jag var 94 eller 95.
Oj.
Men det är ju klart att så här, det varierar. Vissa år har man ju lite tuffare och sen så är det klart att beroende på vad man hamnar på för förlopp, vad det är för förhållanden, hamnar man på ja, men tre lopp med stormvindar så är det klart att procenten för en säsong sänks lite grann. Men man brukar ju vilja, så här, för att liksom egentligen vara kanske, ja men liksom ändå kunna säga att det har varit en bra säsong, liksom ändå någonstans summera på 90% brukar väl vara ja men ett riktmärke att ja men sträva efter.
Ja. När man tävlar så tävlar man ju både individuellt och i stafett. Vilket tycker du är roligast?
Jag tycker att stafett är väldigt roligt i och med att det blir den här lagkänslan. Men det finns ju, ja, det visar vi också på väldigt olika distanser individuellt. Så att jag tycker att varje distans har ju sin egen lilla charm. Men just den här lagkänslan är väl, ja, men lite unik att man får den lite då och då.
Det har väl tillkommit någon ny tävlingsform också på senare år, det här med mixstafett. Om jag inte
Ja,
minns
det har ju
fel.
kommit både den vanliga mixen för, ja, vad kan det vara, 10-15 år sedan när man kör två tjejer, två killar. Och sen framförallt de här senaste åren så har det ju kommit singelmixstafett där man kör lite mer likt, ja men som en sprintstafett på längdskidor. Nu för tiden så växlar man ju med att antingen damerna eller herrarna startar för att få lite variation i det, men då kör man ju två sträckor per person så att först, ja dam eller herre växlar. Sen kör man sin andra sträcka och sen kör damen eller herren ja, men en slutsträcka. Så då är det totalt 4 sträckor på laget då.
Har du någon favoritdistans när du tävlar individuellt?
Ja, jag gillar egentligen mest det här man mot man. Jaktstart har ju varit en favorit. Men massstart är såklart egentligen bättre i och med att alla startar på samma gång. Men en jaktstart när man har riktigt bra utgångsläge, den är ju väldigt rolig för det blir oftast väldigt fartfyllt i och med att det är lite kortare åkning på dem jämfört med ja, en massstart också. För det är ju betydligt färre som får åka en massstart. Det är ju bara de 30 bästa som åker en massstart. Så där är ju fältet betydligt mindre. Medan det på en jaktstart är 60 som åker. Så då kan det vara riktigt, riktigt mycket folk åka med och få den här ja, men det extra momentet när man kommer in jättemånga på vallen samtidigt och man verkligen bara vill skjuta fort och fullt och ja, men avancera i fältet.
Hur mycket, liksom när man då står på vallen där, hur mycket har man koll på sina motståndare eller är det fullt fokus på en själv? Eller hur går tankarna när man står på vallen? Och där är
Själva
liksom...
tiden på mattan skulle jag säga att då har man ju egentligen bara fokus på sitt eget jobb. Ibland kan det ju vara
Ja.
så att man råkar föra om någon annan är lite före till skott att man kan få med sig om det är en träff eller bom. Men det är ju väldigt sällan man hinner. Ofta så går det ju väldigt fort och man har så fullt fokus på när det själv, liksom när man själv ser den här svarta pricken i siktet att man blir som att ja, man vill ju själv göra ett så bra jobb som möjligt och då får man ju mer, när man reser sig upp så har man ju tid att reflektera hur det ser ut på tavlorna bredvid sig. Men det är ju oftast så brukar man ju kunna få med sig mer. Om det inte är så att man är på något ställe där publiken har en solklar favorit, för då kan man ju verkligen höra hur det går för de man har liggande bredvid sig.
Ja. Du, jag tänkte vi skulle komma in lite grann på träning här och Vi kan väl kanske börja den änden med försäsongsträningen. Hur ser en sådan period ut för en skidskytt eller mer specifikt för din del?
Ja, det är egentligen försäsongen vi tränar som allra mest. Vi börjar ju redan i slutet av april eller början av maj. Och har först ett rejält block med mycket träning. Lite lägre intensiteter men en väldigt stor mängd. Och allt eftersom man egentligen kommer närmare säsongen så skruvas intensiteten upp och man åker liksom fortare och fortare. Men då kanske man istället drar ner tiden. Men det tuffaste träningsjobbet det görs ju verkligen under sommaren. Så att ja, det är väldigt varierat. I perioder så är vi ju utomlands, jobbar lite grann med hög höjd. Men mycket av tiden görs också hemma. Där vill man ju få in väldigt varierat. Att det är löpning, det är cykel, det är rullskidor, det är klassisk skate. Så att man ändå kan få in ja, men så mycket som egentligen bara går utan att man överbelastar sig på något sätt. I en bra, ja, hitta en bra balans mellan mängd, intensitet, så att man ändå hinner återhämta sig mellan passen.
Det är den fysiska biten då, om vi då tittar på skytteträningen, hur lägger man upp de passen?
Det är lite samma sak, att i början av säsongen i maj, juni så då görs ju också den här liksom själva basen. Då skjuter man ofta mycket rena skyttepass. Att man inte har med sig skidåkning eller löpning eller något sånt där. Utan då liksom ligger man bara och jobbar på mattan. Man kanske jobbar med drillen, tiden till första skott. Hur man vill röra sig mellan skotten. Så där görs ju de flesta skotten egentligen. Men sen när man under juni någon gång, juni-juli, så börjar vi med den här som vi kallar för kombinationsträning när vi skjuter med belastning. Och där det blir så att i början så tränar man lite lugnare så då går man in med en lite mjukare start. Och allt det här som man kanske har jobbat och ändrat på under försäsongen, maj-juni, vill man ju verkligen få till när man börjar med puls också så att man har man jobbat och lagt liksom tid på att kanske komma snabbare till första skott så vill man gärna att det ska sitta när man börjar med puls också så att det ändå är man håller en röd tråd genom hela jobbet. Och sen är det vissa pass där vi jobbar med ren precision och skjuter så hög poäng som möjligt. Vissa pass jobbar vi bara ett och ett skott. Vissa pass har vi ren snabbhet medan man ser man som i slutet av ett träningsår som i när man gått på snö i oktober, då är det inte så mycket egentligen ren skytteträning utan då är det mer specifikt för att komma så bra så tävlingslikt som möjligt. Så då görs det väldigt mycket fartpass och där vill man ju liksom att alla detaljer skyttemässigt ska sitta som man har jobbat på under året.
Ja, och under tävlingssäsongen sedan så är det ju klart mycket mindre träning, men vad kör ni för typ av träning då?
Det är ganska varierat. En tävlingsvecka är ju många gånger ganska fullspäckad. Oftast reser man ju en dag den veckan. Och sen är det ju i regel tre tävlingsdagar. Och beroende lite grann på hur de tävlingsdagarna ligger så finns det ju oftast inte jättemycket utrymme. Men man vill ju ändå ha in något kanske lite lugnare pass, hålla igång kroppen. Jag vill ofta få in lite styrketräning så att man ändå behåller att muskelmassan får lite bra kontakt också. Så att man inte tappar det under säsongens gång. Och sen är det egentligen kanske ett sånt här, som ett vanligt pass som man har egentligen varje tävlingsvecka i det här tävlingsförberedande när man kommer till en ny plats. Att man åker banan i tävlingsfart för att få en känsla för hur det kommer kännas under tävling, vilka partier man kanske behöver hålla igen lite grann, vart man vill investera lite extra tid, lite viktiga partier, att kanske något krön som kommer vara extra avgörande och framförallt få en bra känsla för hur skyttevallen fungerar, för att varje skyttevall är lite unikt på ett sätt. Det är en av olika ingångar, det kan vara ljus som skiljer sig om man jämför med hur Sverige ser ut så här år så är det oftast ganska mörkt. Medan om man kommer ner till Alperna så är det ju väldigt skarpt ljus. Så att man måste ju kunna hantera sådana bitar. Och då vill man ha de här passen och ja, men testa på skjutvallen så att man får, ja, men får med sig en bra känsla från in mot en tävling.
Du, den här biten med mental träning är väl ganska viktig också, kan jag tänka.
Ja, det skulle jag absolut säga. För skidskytte är ju verkligen den här komplexa med, ja, med skyttet och åkning. Så tror jag att det är en majoritet som jobbar på ett eller annat sätt med mental träning för att, ja, men hitta en bra balans i, ja, hur man tar sig an en tävling och hur man gör, ja, egentligen allmänt. Det är, ja, men på ett sätt kan man ju många gånger säga att det är ofta väldigt lätt att skjuta kanske när man inte har puls, inte har belastning. Men det är ju som, det kommer så många aspekter till på det när man är i en tävlingssituation och ja, men man ska kunna hantera när man står där. Det är ju ofta väldigt mycket press liksom i, ja, när du vet att du kanske står och skjuter om någonting. Och just kunna hantera det i de momenten tror jag verkligen hjälper om man har en hjälp av mental träning.
Jag gissar att matvanor och vila och sånt här är ju också jätteviktigt för skidskytt. Kan du beskriva lite grann, har du fasta liksom, alltså säga, menyer på hur mycket och vad du ska äta och sådär, eller hur ser det ut?
Jag har ju jobbat med, vi har ju haft hjälp med dietist i ett par år och det har varit väldigt givande liksom att få en bra bild av hur mycket energi det faktiskt går åt. Det är ju, ja, men om man ser som under träningsåret så tränar man ju, ja, men kanske 5 timmar per dag. Och då gör man ju av med otroliga mängder, framförallt kolhydrater. Och just få en bild av hur mycket energi och när man ska få i sig energin. Och ja, men vilka byggstenar som är viktiga har varit väldigt lärorikt att ha med sig. Och kosten är ju verkligen ett otroligt viktigt verktyg i hela bilden med, ja, men för att kunna utvecklas maximalt. Precis som vilan är. Att det spelar kanske egentligen ingen roll hur hårt man tränar om man inte sköter bitarna kring kost.
Det blev väl en del tid på hotell, Johanna, kan jag tänka mig. Även om det är mycket tid som går till träning och tävling och sådär. Hur slår du ihjäl den tiden när du är ute och tävlar?
Ja, men man får försöka ha... Ja, men man har oftast en bra plan liksom, för att man vet att det är väldigt mycket tid som kommer vara på hotellrum. Det var ju framförallt väldigt extremt under coronapandemin, för då var man ju i princip helt isolerad på sitt hotellrum förutom den tiden man hade, ja, men på arenan. Så då lärde man ju sig att ha med lite med korsord, kanske böcker, eller att man hade med något spel om man bodde med någon, eller ja, men det blir mycket serier vi kollar på, lyssna på poddar. Så att man ändå får försöka liksom, ja, men stimulera någonting och inte bara... ja, det är lätt att det blir som hotelldöden, eller om man ska säga, att man bara ligger i sängen och väntar. Liksom. Men det gäller ju verkligen, ja, men på något sätt aktivera sig och få dagarna att gå på ett bra sätt. Utan att det kostar kanske för mycket heller.
Det är ju många duktiga skidskyttar i Sverige och konkurrensen är ju hård, inte minst på damsidan eller tjejsidan. Hur ser det ut liksom det här med teamkänsla kontra att man är konkurrenter, och hur fungerar det?
Jag tycker att vi har haft väldigt bra i, ja, men många år. Att det är klart att alla är medvetna om att vi är konkurrenter om platser och så vidare i allra högsta grad, men det går liksom inte ut över relationer egentligen vi har till varandra. Vi umgås ju så otroligt mycket under ett år att man blir ju väldigt tajt med de här som man har på lag, och det är ju i mångt och mycket de man står kanske närmast i många situationer. Och jag tror att man har lärt sig ha ett förhållningssätt liksom till att det är skillnad på, ja, men prestation och uttagningar och sånt där kontra, ja, men den här relationen som man har till varandra. Så att det tycker jag att alltså, vi har verkligen lärt oss sköta det på ett, ja, men professionellt sätt där vi verkligen, ja, men stöttar varandra när det kanske går lite tyngre, men ändå att man, vi är liksom ett starkt lag och har varit det i väldigt många år.
Du har ju tyvärr, du hade ju en bra försäsong om jag har koll på sakerna, och sen gick du nu och blev lite skadad nyligen. Så vad har du för ambitioner för den här säsongen nu med det beaktande?
Ja, men just nu så försöker jag väl bara ta steg för steg. Jag har haft väldigt bra veckor, även fast jag inte har kunnat tävla nu innan jul, så har jag haft bra veckor där jag har fått in mycket bra pass och verkligen känt att jag har kunnat driva på och utvecklas ändå, även om det inte varit riktigt grenspecifikt. Så att nu är väl, ja, men första steget är väl bara att ta sig, ja, så att jag kan tävla. Och sen får man ju se därifrån vart det är i kalendern. Men när jag gick in i den här säsongen så var ju VM i Novi Mesto huvudmålet i allra högsta grad. Men just nu så är det väl som att, ja, men jag får gilla läget lite grann tyvärr nu. Och så får man se hur i tiden och vad som kommer erbjudas för chanser inför det, om det kommer vara möjligt eller inte. Men jag har som sagt haft ett väldigt bra träningsår och känt mig, ja, men egentligen väldigt starkare. Jag är väldigt mycket starkare än vad jag gjort på många år. Så det har varit väldigt roligt och jag tror att det kommer gå väldigt bra. Bara jag får ordning på de här lilla små skavankerna jag har dragit på mig nu då, tyvärr.
Ja, då håller vi tummarna för det så att vi får se dig på VM. Det var väl i slutet av februari VM går, va?
Jajamän.
Ja.
Så att, än finns det tid, så
ja,
att det är ju bara att jobba vidare.
Ja. Har du någon favorittävling eller favoritort så att säga som är extra kul att vara på?
Det är ju väldigt häftigt att vara i Tyskland, i Antols där det är så mycket publik, för det är verkligen så här häftigt att få vara på tävlingsspåren när det står liksom, alltså, tusentals och bara skriker liksom, efter banan. Men jag har ju också en liten förkärlek för just Kontiolahti, för där har jag presterat väldigt bra egentligen varje gång jag varit där. Så det är ju ett litet favoritställe för mig uppe i de kalla finska skogarna.
Jag kan förstå det. Ja, det är roligt. Du, det är ju ganska många, lämnar jag skidskyttet lite grann här, vi är väl nästan klara med den delen, men jag tänkte att första söndagen i mars så är det Vasalopp och vi har en Vasaloppsvecka där och det är ju väldigt många skidåkare som åker olika lopp under den veckan. Har du några tips och råd att ge till motionären som ska köra de loppen där eller andra motionslopp?
Ja, nej, men jag skulle väl rekommendera kanske att göra något lite längre lopp inför och bara känna på hur det är att vara ute en längre tid. Är man van att kanske köra ett pass på 1,5-2 timmar så kan det ju vara, ja, men bra att utmana att vara ute betydligt längre. I och med att, ja, men åker man ett Vasalopp så kommer det ju vara, ja, det är ju mest troligt lite längre tid ute. Och utöver det så skulle jag väl säga att en bra kostplan kan göra stor skillnad i hur man upplever loppet. Att verkligen se till att man har en genomtänkt plan med hur mycket energi man vill ha, hur, ja, men när man har med sig det. Vill man ha med sig gels eller tänker man dricka bara på stationerna så att man inte, ja, men går tom. Det tror jag är en väldigt nyckel till att få kanske en bra upplevelse. Att, ja, men söka lite information hur mycket man tror att man behöver. Också vänja sig med att få i sig väldigt mycket kolhydrater framförallt under träning. Och sen slutligen så skulle jag rekommendera kanske köra något, ja, men sidningslopp eller något annat form av lopp inför. Mest för att få en känsla om, ja, men säg att Vasaloppet är det stora målet, så kan det ju vara, ja, men väldigt givande att få som ett testpass eller en testrace liksom, och få köra något annat lite kortare pass men ändå ett långt pass för att uppleva det här med, ja, men hur kroppen påverkas av att vara ute under en längre tid och, ja, men hur mycket energi man kanske behöver och sådana saker så att man ändå står där på start och känner sig väl förberedd.
Du, avslutningsvis, några andra frågor här. Vad gör du när du är ledig, om du nu har så mycket ledig tid?
Ja, man har ju inte så jättemycket ledig tid, men jag brukar tycka om att vara med. Jag och min sambo har 2 hundar, så att det går väldigt mycket tid åt dem när jag har tid och möjlighet att vara i skogen. Så det tycker jag är väldigt roligt.
Mm. Har du någon dold talang?
Jag är faktiskt, eller jag ska inte säga att jag är i detta nu, men jag har varit väldigt duktig på att spela fiol. Så det skulle jag väl ändå säga kanske är en liten dold talang.
Ja. Är din musiksmak åt det klassiska hållet då, eller något annat?
Jag är väldigt splittrad i min musiksmak, utan jag går så här, lite perioder. Det kan vara allt från hiphop till country till det senaste på topp 100 till hårdrock. Så det är verkligen en blandad musiksmak. Jag skulle säga att jag konsumerar väldigt mycket musik i och med att jag är ofta med musik på träning. Så det gör ju att man så här, går i lite perioder och framförallt så kan man ju behöva ha lite variation i vad man har i lurarna.
Har du någon favoritmat när du får äta som du vill?
Jag äter väldigt mycket pasta. Sen vet jag inte om det skulle vara. Jo, jag tror faktiskt att en riktigt god pasta är min favoritmat.
Då är vi två.
Ja.
En god pasta är alltid underbart. Du, blir det någon julmat för din del då?
Ja, men det ska det bli. Jag har ledigt julaftons eftermiddag, så då ska jag passa på och fira jul, äta mycket julmat, njuta av och få vara lite grann med de närmaste här.
Det låter toppen. Jag tycker vi avrundar där, Johanna. Tack så mycket för samtalet.
Tack så mycket. Tack för att jag fick vara
Ja.
med.
Stort lycka till nu här med säsongen och god jul och gott nytt år på dig.
Detsamma.
Och en god jul och gott nytt år till alla er som lyssnar. Så möts vi under 2024 igen. Tack och hej!